För många år sedan jobbade jag på lokalradion i Gävle, bland annat med att sköta telefonslussen till ett populärt program. I programmet ställdes varje dag en fråga till lyssnarna. Den lyssnare som var snabbast på luren kunde få komma med i programmet och svara på frågan. Svarade man rätt vann man 2 biobiljetter. Den här dagen ställde programledaren frågan: vilken grönsak förknippas med Västerås? Det blinkade genast på alla linjer i vår telefonsluss och jag lyfte luren. Hej och välkommen till Radio Gävleborg. Vem pratar jag med? Det blev några sekunders tystnad. Sen kom svaret från någon form av talsyntes. Jag heter Monica. Jag vet svaret på frågan. Det är gurka. Det jag gjorde nu har jag ingen ursäkt för. Jag kan skylla på oerfarenhet, stress eller en på den tiden mer accepterad funkofobi. Men mest tror jag bara att jag var dum i huvudet. Åh, vad synd, men vi har tyvärr redan fått det rätta svaret. Tack för att du ringde. Under bråkdelen av en sekund fattade jag beslutet. Jag kan inte släppa in en person som pratar med hjälp av en apparat i programmet. Det blir för konstigt. Så jag tryckte bort Monica och svarade på en annan linje. Där var en kvinna som förstås kunde svaret och blev jätteglad för biobiljetterna. Hon skulle ta med sin man på bion och de skulle förmodligen se Bodyguard med Kevin Costner och Whitney Houston. Monica fick stanna hemma och kolla på Bingolotto med Leif Loket Olsson. Och det var mitt fel. Du lyssnar på Känsligt läge i P1. Den här säsongen av Känsligt läge handlar om vad kroppen gör med själen. Vem blir man av att ha en särskild kropp? Hur påverkas din personlighet av att din kropp ser ut eller fungerar på ett särskilt sätt? Och är det någon skillnad på vem du känner att du är på insidan jämfört med vem du uppfattas vara på utsidan? Jag heter Uje Brandelius. Idag ska programmet handla om talet, alltså hur vi pratar och hur det påverkar hur vi uppfattar oss själva och andra. Talet och rösten är ju liksom en del av kroppen, nog så viktig för vår identitet. Först ska vi träffa Andreas. Han är 46 år och stammar. Han har brottats hela livet med sin stamning och behärskar idag metoder för att stamma mindre. Men stamningen har påverkat honom mycket. Från barndomen till idag.
Jag minns muntliga moment i skolan till exempel. I första hand högläsning. Vanligtvis så fick jag kämpa med den texten. Ibland gick det ganska bra, men ibland mindre bra. Att jag fastnade väldigt mycket på vissa ord. Men det här tillfället som jag tänkte på var att när det blev min tur så hoppade läraren över mig. Man gick helt enkelt från den personen som satt före mig till den personen som satt efter mig.
Hur reagerar du på det? Alltså rent känslomässigt?
Det är liksom en känsla av att vara exkluderad i någon mening. Det skedde utan att jag blev tillfrågad om det.
Varför tror du att din lärare agerade på det sättet?
Jag vet inte om det var för att bespara mig det obehaget som det skulle innebära att läsa högt och eventuellt fastna på olika delar i texten. Eller om det var att bespara läraren det obehaget. Det är svårt att veta.
Det låter lite grann som någon sorts missriktad välvilja från lärarens håll. Att läraren hamnade i en situation där hen liksom inte visste vad som var rätt att göra. Finns det andra exempel på den här sortens känsliga situationer som du som stammande person upplever i vardagen?
Ja, någonting som inte var helt ovanligt var ju att en del gärna ville fylla i. Jag fastnade till exempel på något ord och de förstod vad jag skulle säga, vad jag försökte säga. Då var det en del som gärna ville fylla i.
Vad kände du för känslor då?
Då blev jag jättefrustrerad för att jag ville säga det själv. Jag ville äga mitt eget tal och språk. Samtidigt, och det kanske låter något motsägelsefullt, men så var det ju ibland en befrielse av att någon fyllde i om jag hade kämpat. Men det var ingen långsiktig lösning, utan det kändes alltid bäst när jag fick säga det själv. Även fast det kanske tog en liten stund. Men det är just den här känslan av att jag fixade det här själv.
Men det här att din stamning gjorde att du inte alltid fick fixa det själv, så att säga. Vad skulle du säga att vad det gjorde för hur du såg på dig själv?
Jag betraktade mig själv som en som stammar. Stamningen blev en ganska stor bild av min vakna tillvaro. Med allt vad det innebär egentligen, att anpassa mig efter olika situationer, undvika vissa situationer och så vidare. Det tog en alldeles för stor plats.
Vilka situationer var det som du undvek medvetet?
Det var nog sådana här vardagssituationer om att det var ju även inte bara när jag var barn och tonåring utan även när jag blev vuxen, undvika vissa samtalsämnen där jag blixtsnabbt i huvudet visste om att om vi börjar prata om det här, då uppkommer de här orden, då måste jag säga de här orden.
Oj, vilket arbete att hålla ordning på det.
Ett massivt arbete, ta jättemycket energi och försöka att planera ett hypotetiskt samtal och sen landa i ett beslut om att inte föra det här samtalsämnet på tal alls. Det är en stor begränsning.
Men har du känt liksom att det bor en Andreas inuti dig som inte riktigt får komma ut? För ut kommer en Andreas som stammar, men här inne så finns det en annan Andreas som aldrig får visa sig för människor.
Ja, det var en väldigt vanlig känsla när jag var yngre. Den Andreas som jag föreställde mig, han var talför. Han talade ganska mycket, han var verbal. Han besvarade lärarens frågor och han tog ganska många initiativ och sådär. Den jag faktiskt var gjorde inte det i samma utsträckning.
Så vad blev konsekvensen av det för ditt liv? Alltså för vem du var?
Jag hade en viss potential som inte omgivningen såg. Att jag inte visade uppriktigt vem jag var. Jag höll att jag höll tillbaka.
Andreas berättar att hans självbild inte riktigt stämde med den bild som omvärlden fick av honom. Att den stammande Andreas ställde sig i vägen för den pratsamma och verbala person som fanns inuti Andreas. Jag tänker på mitt eget talande liv. Jag har pratat snabbt, pratat gärna, pratat mycket. Jag har gjort radio och stått på scenen i hela mitt vuxna liv. När jag för några år sedan fick diagnosen Parkinsons sjukdom så var det inte skakningarna eller stelheten som skrämde mig mest. Det som fick mig att bli skräckslagen på riktigt, det var det faktum att Parkinson kan göra talet sluddrigt och rösten svag och hes. Jag kände att jag gärna byter bort alla framtida löprundor i skogen, bara jag får behålla min talförmåga intakt. Om man har en identitet som snickare så är det värsta som kan hända att man förlorar förmågan att spika. Om man har en identitet som snackare så är det värsta som kan hända att man förlorar förmågan att dra ett skämt med rätt timing. Att stamma som Andreas gör är nog för de flesta av oss en icke önskvärd talvariation. Men hur är det med att bryta på ett annat språk? Är det också något som man helst inte vill? Guillermo är 40 år och pratar svenska med spansk brytning. Och det är något som till exempel hans arbetskamrater brukar vara sugna på att korrigera.
Det är ett möte, vi ska starta ett möte och gå igenom ett protokoll. Och jag säger möte, och min kollega säger, men han säger inte så, han säger möte. Och då säger jag igen, och den kollegan kommer och säger igen, nej men det är fel, du måste säga så här. Då blir ganska obekväm, och då blir det en väldigt stressig situation. När jag håller på att tänka strukturen i det jag vill säga, då fastnar jag på det lilla möte. Då känner man känner sig ganska dum. Bara på den meningen, bara på ett ut. Då blir det hela meningen med möte blir borta från mitt huvud. För då fastnar jag i en sak som gör mig väldigt osäker.
Vad gör du när du hamnar i en sån situation?
Ja, men förut var det lite, jag var lite mjukare och tystare. Jag var väldigt passiv. Och det passivitetet gör också att man blir mer osäker. Nu kan jag säga nej, men du har inte upprepat ordet. Vi går nu på inom punkter i protokollet. Nu kan jag stoppa det. Det är min kunskap som räknar. Inte mitt sätt att använda språket.
Jag tänker att det här kanske inte är så himla lätt. Alltså det kanske finns de som gör det här för att vara snälla. Mm. Som vill hjälpa dig med språket. Alltså, hur skulle du vilja bli bemött i det här mötet på jobbet? Alltså när du blir korrigerad för ditt uttal?
Jag tycker att man för det första är tänka på den andra. Om den andra behöver hjälp och säger, be om hjälp. Behöver det jag hjälp, då säger jag till. Kan du hjälpa mig? Hur uttrycker man? Hur säger man det här ordet? Det brukar jag säga ändå. Det brukar jag fråga till mina kollegor. Hur säger man det här? Då är det någonting som du ska göra med en tjänst. Jag kommer inte att känna mig overkört. Jag kommer inte att känna mig påhoppat. Jag kommer att känna mig mycket bättre för att det är jag som ber dig att hjälpa mig. Så det enda man behöver är bara lite mer aktiv på att lyssna. Så skulle jag i alla fall säga till mina kollegor och säga till de som är runt mig att jag uppskattar jättemycket hjälp när jag ber om det. Inte när någon bara gör för att de tänker och tycker att jag behöver det.
Så när du själv ber om hjälp är det en annan sak?
Ja, absolut.
Men det här med att prata dubbla språk och bryta på ett av dem, vad gör det med den du är, skulle du säga? Känner du att du är liksom en person på spanska och en annan på svenska?
Om jag säger så här, min personlighet på svenska har inneburit att lyssna mer. Och det har påverkat min personlighet i sig. Och kunna göra det också när jag är i spanska sammanhang och miljö.
Så att du är en mer lyssnande person när du pratar svenska?
Ja, jag måste koncentrera mig mer. Jag måste tänka mer. Och på spanska, jag behöver inte tänka vad jag säger så mycket.
Betyder det att du är en mer spontan människa på spanska?
Otroligt spontan. Det är en del av personlighet på spanska för mig, min personlighet, som också gör mig, definierar mig. Om jag måste ibland, som till exempel med min sambo då, om det skulle vara saker som är jobbigt, förut brukar jag säga, men då pratar vi spanska. För att det ska vara tydligt vad jag menar, vad är det som är grejen. Mm. Förut jag föredrog att prata mer spanska. Men absolut, det finns en skillnad fortfarande, tror jag.
Vad gör det med din personlighet då, att du hela tiden måste spänna dig lite grann och se till att det kommer ut rätt? Alltså jag tänker på, det är ungefär som att man ska liksom prata samtidigt som man åker rullskridskor. Alltså det blir någonting som det blir lite plats i hjärnan för tankar och mycket för att bara skapa de här orden.
Ja. Ja, det är så att jag håller på att ta mina händer så här varje gång jag pratar. Och jag trycker lite på min
egen hand. Du knyter händerna?
Ja, jag knyter händerna bara för att kunna, ja, vad ska jag säga, hur ska jag säga den? Det är en fysisk ansträngning. Och så blir min kropp. Min kropp känner hur jag pratar när jag pratar. Och då är det där så att man får en liten sån en liten stress, sån en typ språkstress. Sån kom igen, det här klarar du. Se det rätt.
Mm. Men du är ju inte ensam om att tala med brytning. Alltså det finns ju massvis av människor i Sverige som bryter på olika språk.
Mm.
Tycker du att det finns någon slags hierarki bland brytningarna? Att det finns fina och fula brytningar så att säga?
Jo, men det är så när jag säger invandrare, vilket typ av hudfärg kommer till dig först?
Ja.
Och jag säger utan problem, det är absolut inte vitt.
Nej.
Är det en fransman som pratar svenska, man på något sätt blir mer empatisk med dem. Man blir lite mer mjuk mot den brytningen. Och man tror att då ligger den på en annan nivå, den person som kommer med den brytningen. Bara för den person, bara kommer den brytningen ifrån.
Och då känner du att din brytning ligger längre ner på den skalan?
Absolut.
Mm. Men om vi säger så här, den här frågan har jag ställt till andra i den här programserien. Om det fanns något sorts piller som gjorde att du slutade bryta, skulle du ta det pillret?
Nej. Jag skulle inte ta det. Den brytningen också berättar och har en historia. Är någon intresserad av historien, då kan jag berätta historien. Då får den höra. Varför är jag här? Varför vill jag fortfarande vara här?
Mm. Om du ändå skulle råka få i dig det här pillret, vad skulle hända med din personlighet då, tror du?
Det skulle inte vara jag. Och det är också det att jag råkar ta den pilen, då kommer det försvinna en del av den jag är. För mig det där är spännande. Jag har en brytning, det är lättare för mig att fråga till någon på arbetsplatsen, var kommer du ifrån? Men jag kommer från Syrien. Och vad händer i Syrien? Då är det en historia om Syrien. Och det finns någonting i den att kunna få den blicken från olika liv, kultur och erfarenhet som finns här.
För Guillermo är det glasklart. Han vill inte träna bort sin brytning. Att bryta är en viktig del av hans personlighet. Och jag funderar över vad det är som gör att så många av hans helsvenska kollegor försöker korrigera honom. Kanske vill de bara hjälpa honom. Kanske stör de sig bara i största allmänhet och är rädda för att vi allihop en dag ska säga måte istället för möte. Jag tänker också på den lite konstgjorda uppdelningen mellan brytning och dialekt. En dialekt är något fint och ursprungligt. En brytning är ett integrationsproblem. Vi ska tillbaka till Andreas som stammat stora delar av livet. Vad känner han inför sin stamning? På vilket sätt har den påverkat honom och gjort honom till den han är idag?
Om jag hade fått den här frågan för sig 15 år sedan, då hade jag nog svarat att jag har begränsat mitt liv. Men det gör jag inte längre.
När slutade du med det och varför?
Det hänger ihop med att jag kom till en vändpunkt. Jag var mitt uppe i en negativ spiral av undvikande beteenden, dålig självkänsla, negativ självbild. Det var till och med så att jag inte ringde till kompisar i någon större utsträckning för att jag tyckte det var jobbigt med talet. Då nådde jag någon form av vändpunkt. Jag kände att det här går inte längre. Jag står inte ut med mig själv. Det kan inte vara så här som resten av livet ska te sig.
Och vad gjorde du då?
Jag föreställde mig att det är stamningen som jag måste arbeta med.
Mm.
För att jag ska må bättre, för att jag inte ska begränsa mig så som jag hade gjort dittills. Längs vägens gång med det här arbetet så blev jag ju mer och mer införstådd att det är ju inte kanske i första hand stamningen jag arbetar med, utan att jag arbetar med mig själv. Och att stamningen är inte någonting externt, någonting yttre, någonting som man kan ha en relation till i den meningen, utan det ska betrakta sin helhet som ytterst utav mig själv.
Så du gick från att försöka jobba bort stämningen till att acceptera den?
Ja, eller kanske snarare acceptera mig själv.
Mm. Som en stammande person?
Ja.
Mm.
Ja, en som stammar, men som också har en massa andra egenskaper, färdigheter, där stammningen blir så att säga en del, förhoppningsvis en mindre del, i en större helhet. Jag har ett helt annat inre lugn idag än vad jag hade när jag var yngre. Jag var ganska orolig inombords när jag var yngre, som en sannolikt som en konsekvens av stamningen, och att jag arbetade väldigt aktivt för att den inte skulle synas och märkas och höras.
Din stamning har påverkat ditt liv på olika sätt, hur du har sett på dig själv och hur du har bemötts och sådär. Men skulle du också säga att den har påverkat annat, som till exempel kärleksrelationer?
Det gjorde sannolikt det en hel del när jag var yngre. En sorts inre konflikt, att inte vilja att stamningen skulle ta någon plats, att det inte skulle märkas, att det skulle bli accepterad för den jag var. Samtidigt så har jag aldrig uppfattat att de partners, tjejer som jag har haft, har lagt någon vikt vid min stamning. Däremot så har det varit en oro inom mig själv att det skulle vara så.
Hur har den där oron tagit sig uttryck, tror du? Alltså rent konkret?
Jag har varit ganska defensiv med tjejer under åren. Jag har inte tagit så många initiativ. Det är oftast de som har tagit initiativen. Och jag har tänkt en hel del på det där. Hur mycket är färgat utav att jag har upplevelser ifrån min stamning och inte? Det är svårt att svara på.
Det låter som att du tror att det har haft lite effekt.
Ja, jag inbillar mig det.
Vad tänker du då?
Att det är synd. Om det är så.
Mm.
Men det finns ingen rationell anledning till att stamningen ska ha någon inverkan på det. På kärleksrelationer.
Den där Andreas inuti dig som du hade när du var liten. Känner du att han har fått komma fram idag? Eller är han fortfarande kvar lite grann i dig och kommer inte ut?
De två har nog blivit ett idag i stort sett. Jag känner inte att jag hålls tillbaka, att det finns saker som jag skulle vilja realisera, som jag skulle göra som jag inte gör som en konsekvens av min stamning. Det är inte värt att ställa upp den typen av begränsningar. Men det tog lång tid att komma fram till den insikten.
Du har hört Känsligt läge med mig, Uje Brandelius. Idag har vi pratat om vad talet gör med hur vi uppfattas och vilken identitet vi får. Producent var Emilia Mellberg, exekutiv producent David Rune och tekniker Viktor Bergdahl. Känsligt läge görs av Munk för Sveriges Radio. Tack för att du har lyssnat.